Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt, en podd där vi får följa med ett stackars litet fosterbarn, vänsterhänt och färgblind och jävlig i min kamp för upprättelse. Jag heter Christian Dahlström och idag har det äntligen blivit dags för den utlovade intervjun med Lotta Borg Skoglund som är psykiatriker och ADHD-forskare på Uppsala universitet. Lotta är ofta med i mediala sammanhang och pratar om just ADHD och inte minst om olika könsskillnader och åldersskillnader i det fältet, vilket hon skrivit populära böcker om också. Jag har läst två av dessa böcker inför intervjun, Åren går, ADHD består och ADHD från duktig flicka till utbränd kvinna, där den första handlar om ADHD hos medelålders och äldre patienter och den senare handlar om ADHD hos flickor och kvinnor. Vill ni veta mer om de här böckerna finns de som vanligt recenserade på vadärdepression.se. Jag länkar i avsnittsbeskrivningen. Jag träffade Lotta på hennes kontor i Stockholm för 2 månader sedan för en nästan 3 timmar lång intervju där ni idag ska få den första delen av 4. Intervjun utgår mycket från de här 2 böckerna såklart, så det blir en del fokus på ADHD hos flickor och kvinnor respektive medelålders och äldre, men långt ifrån bara det. I det här första avsnittet får ni som vanligt en faktaruta, sen får ni en jävsdeklaration, sen pratar vi lite om hennes egen erfarenhet av psykiska besvär, vilket hon inte har talat om i tidigare intervjuer. Vi pratar även om hennes erfarenhet av psykoanalys och vad hon tycker om freudianer, ifall hon tycker att det är vanskligt att skriva böcker om sånt som det inte finns så mycket forskning om, som könsskillnader vid ADHD till exempel. Och huruvida hon är bra på att tillrättavisa kollegor som slirar på vetenskapligheten ibland. Sen kommer vi in på skillnader mellan flickor och pojkar med ADHD. Och i del 2 sen pratar vi om varför kvinnor diagnostiseras med ADHD senare än män. Vi pratar om tonårsgraviditeter hos flickor med ADHD. Lotta berättar hur hennes ADHD-patienter upplever graviditet och föräldraskap, vilka problem det kan ställa till med och hur de stränga strategier man ofta har för att klara sig i vardagen riskerar att fallera med barn i den ekvationen. Vi pratar även om att justera dosen av ADHD-medicin efter menscykeln. Vi får dessutom den första expertfrågan från psykiatriken Sten Friberg som undrar lite mer om hur man anpassar behandling av ADHD efter kön. I del 3 sen, som är den sista gratisdelen, där frågar jag ifall Lotta har patienter som har valt bort att skaffa barn på grund av sin ADHD, men också om ADHD-patienter där föräldraskapet blivit väldigt bra och till och med stärkt relationen till deras egna föräldrar. Jag frågar vad hon tycker om Kristoffer Gillbergs essensbegrepp och huruvida det egentligen finns någon vetenskaplig grund för att gruppera just de diagnoserna med varandra. Vi får även ännu en expertfråga från Sten Friberg om vad som utgör en nedsatt funktion vid ADHD. Jag frågar Lotta ifall det är lättare att leva med ADHD idag jämfört med hur det var för ett par decennier sedan. Sen kommer vi in mer på hur det är att åldras med ADHD eller att få en diagnos sent i livet. Jag frågar exempelvis huruvida ett barns eller barnbarns ADHD-diagnos kan göra att man själv inser att man har samma diagnos. Lotta berättar hur rätt diagnos kan ge kraften att vända livet i en positiv riktning och jag frågar vilken roll mediciner har i ADHD-behandling av äldre personer, om fördelarna men självklart också om biverkningar, exempelvis vad gäller blodtryck, samt att vi pratar om de brister som finns i forskningen på ADHD-mediciner hos äldre. I den fjärde, sista och extra långa delen av den här intervjun som enbart är tillgänglig för Patreon-medlemmar, där frågar jag ifall Lotta håller med Elias Eriksson om att ADHD-mediciner är revolutionerande. Jag frågar även vilka kognitiva hjälpmedel som kan vara till nytta för personer med ADHD. Sen pratar vi om evidensen för KBT och mindfulness och varför Lotta tycker att grupp KBT är att föredra vid ADHD. Dessutom får jag chansen att fråga henne om den skrala evidensen för tyngdtecken och melatonin. Vi kommer också in på den ibland svåra omställningen till pensionärslivet för hennes rastlösa ADHD-patienter där personer med ADHD ibland stöter bort folk och riskerar att bli ensamma på ålderns höst. Men Lotta berättar också att man med rätt hjälp kan vända livet till det bättre och om vikten av att söka hjälp tidigt eftersom förhållandet till exempelvis sina barn inte alltid går att reparera. Självklart berättar Lotta också om den där gången hon SOS-anmälde sig själv, men också om könsskillnader hos äldre personer med ADHD. Och som om det inte vore nog pratar vi slutligen om svårigheterna att skilja ADHD-diagnos från tidig demens eller klimakteriesymptom och om östrogenbehandling under klimakteriet för att lindra ADHD-symptom. Och sen avslutar vi naturligtvis med era lyssnarfrågor som handlar om de långsiktiga riskerna med ADHD-medicin för barn och unga, om komplex PTSD och ADHD och om överdiagnostik. Som ni hör blir det en väldigt uttömmande intervju, men jag tror verkligen att ni gör rätt i att lyssna hela vägen, för Lotta är inte bara väldigt kunnig och empatisk, hon är dessutom rolig och frispråkig. Så sätt er nu tillbaka och spetsa öronen när vi besöker Lotta Borg Skoglund från den 16 februari i år och den stad vi ju alla älskar gränslöst, Stockholm. Varsågoda. Ålder?
48.
Familj?
Ja, stor.
Bor?
Stockholm.
Utbildning?
Läkare.
Lön?
Ja, varierande. Sen sista 10 åren när jag varit egen.
Men företagen går bra, har jag noterat.
Ett har börjat gå bra nu.
Grattis.
Det känns skönt.
Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv?
Jag tror efter att jag fick mitt första barn.
Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv?
Det skulle jag säga från puberteten och typ tills jag fick mitt första barn.
Har du haft någon psykiatrisk diagnos?
Ja.
Har du gått i terapi?
Ja.
Har du någon förebild?
Många. Många förebilder. På massa olika områden i livet.
Vilken är din största professionella framgång?
Alltså jag skulle nog ändå säga den här populärvetenskapliga boken om flickor och kvinnor med ADHD. För jag har fått så väldigt, väldigt mycket tillbaka från flickor och kvinnor med ADHD. Från den. Så det måste jag nog ändå säga. Det känns som att jag har hittat ett språk i den som känns viktigt.
Mm. Vad kör du för bil?
Jag kör min Polo från 2002 som jag köpte när jag fick mitt första jobb på djurvårdscentral. Det finns väl knappt en skruv kvar som inte är utbytt av min man, men den kör jag fortfarande.
I valet senast röstade jag på Socialdemokraterna till riksdagen och regionen och Moderaterna till kommunen. Vad röstade du på?
Alltså, olika nästan varje val och alltid styrt av vårdfrågorna.
Har du något motto?
Det man inte gör direkt, det blir nog väldigt sällan gjort.
När var senast du grät?
Igår.
När var senast du var onykter?
I fredags.
Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då?
Jag tror inte det, för det finns väl någon form av preskribering, va?
Okej.
Okay. Jag har en extrem fortkörning på sjön som gick till allmänt åtal, för det fanns ingen straffskala tydligen när man körde så mycket för fort när det var 5 knop. Mm. Nytt territorium både för mig då och för ordningsmakten, men det löste sig.
Pushing the boundaries.
Kanske.
Vad läser du?
Om jag inte läser vetenskaplig litteratur, som jag gör jättemycket nu för det är sån här grant application season, så läste jag senast Stacken av Annika Anolin, som var helt fantastisk. Gärna samtidslitteratur om att vara människa.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Vad lyssnar du på?
Svenskt mycket. Alltså någon form av allt som Andreas Klerup har varit inblandad i, skulle jag säga.
Okej. Okay. Mm. Vad ser du på?
Jag skulle önska att jag kunde säga att jag ser på så här, franska djupa filmer och så här, men jag älskar historiska dokumentärer, biografier, men sen också väldigt mycket skräp. Alltså lättsmälta tv-serier som jag somnar till, typ.
Vad använder du din smartphone till?
Mindre och mindre faktiskt nu. Jag har den alltid på avstängt eller på ljudlöst nu för tiden. Och jag använder den till 30 minuters sociala medier om dagen. Och sen använder jag den till mail till och från tåget. Och sen att ringa upp folk som har ringt mig under dagen som jag inte har sett att de har ringt. Eller valt att inte ha på dem. Mm.
Du, eftersom vi ska prata om läkemedel så brukar jag fråga om eventuella jävsförhållanden. Har du några sådana som lyssnarna bör känna till?
Ja, men massor.
Mm-hmm.
Ja, därför att jag samarbetar med alla som vill samarbeta med mig. Så att i princip alla läkemedelsbolag, både i Sverige och internationella. Sen har jag ju jävsförhållanden i mina myndighetsuppdrag också, om de räknas. Och sen har jag skrivit flera populärvetenskapliga böcker som jag har royalties för och intäkter ifrån. Jag har då startat ett privat vårdbolag som jobbar med ADHD. Och jag bygger nu en digital app inom samma område. Så det ska man veta om med mig. Att jag har många samarbeten.
Den mest noggranna jävsdeklarationen i poddens historia, tror jag.
Ja, men det är jätteviktigt för mig. Därför att jag har ingenting att skämmas för med det. Men det är väldigt, väldigt viktigt, tycker jag, att alla får göra sin egen uppfattning om vad man pratar om.
Mm. Mm. Jag nämnde att du, eller jag noterade att du svarade ja på frågan om någon psykiatrisk diagnos, men du vill inte utveckla det, eller?
Det utvecklar jag jättegärna.
Okej, okay. Vad är det för diagnos?
Jag har ADHD.
Du har det, okej. Okay. Ja. För det kommer en lyssnarfråga om dig i slutet. Aha. Du har redan svarat på den.
Då kan vi svara på den nu. Ja. Mm. Jag har ADHD, jag fick den diagnosen för jättelänge sedan. Så att den är inte så intressant för mig att prata om. Så därför brukar inte jag liksom gå så mycket djupare i det. Men det har jag, och det är också anledningen till att jag har gått i terapi innan. Mm. Och som är en stark drivkraft i mig. Därför att jag fick en massa, tyckte jag, insatser innan jag fick min diagnos som inte var så hälsosamma för mig.
Vad var det för någonting då?
Olika typer av terapier, alltså samtalsterapier som jag inte upplevde som särskilt hjälpsamma då, och som jag tittar tillbaka på dem faktiskt upplever som rätt, nästan förnedrande, om man får säga så.
Okay. Jag tror vi kommer komma in lite grann på, jag misstänker vad du far efter, men har du sen dess liksom hittat annan behandling, eller vad har du kommit, du är ju, får man extremt välfungerande får man säga. Alltså,
ja, men tack för det.
Ja, alltså,
det fråga min man.
Sjuk komplimang, men, ja, men du förstår vad jag menar.
Ja, det är ju faktiskt, för en ADHD-hjärna så är det ju en rätt fin komplimang. Men det, och det är kanske går i liksom också i perioder. Och det är väl också jätteviktigt att det man ser inte alltid är det som är. Mm. Sådär, att fungera, att prestera bra är inte alltid att fungera bra. Mm. Men jag försöker både prestera och fungera. Men ja, jag tycker att jag har hittat en bra kombination och en realistisk förväntan på vad liksom, behandling och externa faktorer kan göra för mig och vad jag behöver göra själv.
Mm. Jag kan bara ta den frågan, eller bara läsa upp den, för att jag tyckte den var ganska fin också. Jag undrar om Lotta funderat någon gång över om hon själv har några drag av ADHD. Tänker dels eftersom hon har ett sånt driv och engagemang och dels eftersom hon har ett så respektfullt sätt att se på ADHD. Tycker jag är ganska fin.
Det var en väldigt fin fråga. Och det, jag har ofta slirat lite grann i svaren när folk har frågat. För det är många som har frågat. Och då har jag slirat lite grann just för att jag är lite obekväm med den här personifieringen av saker. Jag är rädd liksom att om man talar för mycket om en person och den personens diagnos, så tror jag att det kan ta fokus från de frågorna som jag vill driva på den stora liksom, arenan.
Mm.
Men jag har ju ingenting att skämmas för med det. Tvärtom, när man får en sån fråga så blir det liksom en enormt fin komplimang att få tillhöra en grupp som kämpar hårt och som känner det engagemanget och som känner att man blir sedd. Så det, jag hoppas ju att jag har det respektfulla bemötandet även för andra, mina andra patienter och andra diagnoser. Så. Men det kanske gör någonting med en att man har varit tvungen att fundera ganska mycket kring bemötande. Och också vad diagnoser är, begränsningar med det, och vad en människa är och vad en diagnos är. Så.
Mm.
Och det har jag ägnat mycket tid åt i mitt liv.
Mm. Jag ska säga att det var Mikro Makro hette personen på Twitter som frågade, så att den personen känner att han har fått ställa sin fråga. Du, jag tycker det var jätteroligt att du ville ställa upp på den här intervjun. Vi sågs ju för första gången i somras i Visby när jag var där med fonden. Och du var där och representerade dig själv, som jag förstått det, var runt på massa olika, talade på typ alla event. Och du och ett par forskarkollegor träffade oss på en restaurang på kvällen. Och jag minns att typ det första du sa till din manliga kollega var rätt kul. Jag vet inte om du minns vad du sa.
Det gör jag absolut inte, men du får gärna... Mm.
Du sa till honom, du får bära grejerna till föreläsningen imorgon, för jag är snyggare än du.
Det måste vara till Mattias, professor på Uppsala universitet, som jag sa det till. Jag ska inte våga säga det till någon. Nej, men ja, jag måste ändå säga att jag fortfarande står vid den. med den synpunkten.
Mm.
Undrar om han gjorde det. Gjorde han, va? Ja.
Bara grejerna, det bara vet ju bara du, ja, vet inte. Ja. Men jag tänkte, förutom att jag kände att vi har lite samma humor, så har jag också tänkt på det här när jag har hört i andra intervjuer. Att det ibland låter som att du håller igen lite grann. Men jag får för mig att du egentligen är en sanningssägare som inte är rädd för att säga vad du tycker om jag till exempel idag skulle ställa lite tuffare frågor. Är du en sanningssägare?
Jag hoppas det. Och jag har sett fram emot den här intervjun, för jag har ju lyssnat nu på en massa intervjuer när du frågade om det. Jag blev väldigt glad över att bli tillfrågad. Jag tycker att jag har liksom följt dig och den här podden länge, och jag har lyssnat på flera av intervjuerna nu inför det här, så jag hoppas ju på lite tuffa frågor och att få kanske utveckla lite.
Mm. Vi får se. Det blir inte jättemånga, men jag tänker, du lovar alltså att du går full Elias Eriksson ifall jag ställer några sådana frågor?
Elias är en av de där förebilderna som du frågade om tidigare, en stor förebild, så att ja, om jag kan överhuvudtaget närma mig hans kategoriska sanningssägande så tar jag det som en ytterligare en komplimang.
Jag tänkte testa den här frispråkigheten direkt här, för på tal om Visby, så om jag minns det rätt så pratade vi en del om freudianer runt bordet där. Och jag noterade även att din vän Marcus Heilig har hjälpt dig med en av dina böcker. Han var tackad i tackdelen. Och han är ju känd för att ha lämnat landet och flytt till USA, vilket han annonserade på DN Debatt 2003. Känner du till det?
Japp.
Okej, för han angav orsaken där att så här, ett klimat som domineras av kunskapsfientliga strömningar där psykologiserande mystik, ideologiskt grundade åsikter och demagogi alltid går före vetenskapliga resultat. Och senare, den anbefallna riktningen för svensk psykiatri fortsätter att baseras på 70-talets tankar om psykodynamiskt arbetande, ospecialiserad, community-based öppenvårdspsykiatri som i huvudsak lämnat en medicinsk arbetsmodell. Slutcitat. Så det är rätt tydligt antifreudianskt där. Och jag märker också i dina böcker när jag läser dem, nu kanske jag läser dem med mina glasögon som är väl kanske lite antifreudianska. Men du understryker att ADHD är en biologisk funktionsnedsättning och inte beror på dåligt föräldraskap ofta i böckerna och sådär. Vilket ju är ett freudianskt påhitt just. Vad tycker du om freudianer, om du ska vara helt sanningsenlig?
Nej, men alltså jag tycker ju mycket om det. Och hur ska man då liksom sammanfatta allt det i ett slagfärdigt svar? Men först och främst Marcus, ytterligare en av de förebilderna som jag har. Jag tycker att han är en fantastisk vetenskapsman och läkare. Och jag tycker att det där var en väldigt bra sammanfattning av Sverige då. Marcus sa ju också att när han sen kom tillbaka från USA så hade vi pendeln svängt så långt åt andra hållet att det enda vi gjorde var att mäta saker och använda skattningsskalor till höger och vänster, och att liksom själva läkaryrket kanske hade började vara han orolig för att vattnas ur, vilket jag också delar. Den oron delar jag också, det blir ofta så med en pendel som går åt ena eller andra hållet. Så. Men med det sagt, ja, men jag tror att jag utsattes för någon form av psykoanalys någon gång i tidig vuxen
ålder. Det var det jag tänkte att du...
Jag minns det här som att jag skulle gå till någon, man skulle ligga på en brits och man skulle då associera fritt. Det som hände då eftersom jag har ADHD, det var att jag somnade varenda gång och vaknade liksom med lite dregel på kudden 45 minuter senare och 3500 kronor senare. Och fick liksom den här kommentaren att det var nog det du behövde, tror jag. Och det här upprepades ju liksom. Om man är så vilsen, om man är så sökande, om man är så angelägen att liksom, det är auktoriteter som hävdar de här sakerna. Vem är jag då liksom att säga emot? Så att, det är en av de kvalmigare liksom, minnena som jag har från den här terapin. Att misslyckas med det också på något vis då. Misslyckas med psykoanalys, för att jag bara sov hela tiden. Vilket jag är ganska glad för idag, för fan, annars hade de tryckt i mig idiotier då. Liksom. Så det var nog bra. Det var nog precis vad jag behövde. Sova mig igenom det. Men det var ju inte särskilt etiskt försvarbart, kan jag tycka. Om man betalar liksom ur egen ficka. Sådär. Men jag trodde att det var det allra bästa, för jag hade väl hört det då. På något vis. Ja. Så jag tänker att det här är oerhört problematiskt. Det är alltid problematiskt när en lära som inte är baserad på vetenskap överhuvudtaget. Mm. Det är så mycket som är liksom som man behöver ifrågasätta. Och som inte går att det finns ju en hel del som går att ifrågasätta och faktiskt också bevisa att det är falskt. Men i den här typen av läror så är det ganska mycket också som inte går att falsifiera alls. Vilket är jätteproblematiskt, för då blir det ju det här å ena sidan och andra sidan, och man måste ju också lyssna på den andra sidan. Så här. Och det är jätteproblematiskt, tycker jag. Och där tycker jag att freudianer tyvärr har en tendens att liksom, bara att det finns ett sånt ord blir, är ju liksom en varningsklocka som går igång, kan jag tycka. Och nu har vi mer och mer evidens. Det är svårt att skaffa sig evidens för liksom, psykologiska interventioner. Det är jättesvårt. Det finns liksom, svårt att vad ska kontrollgruppen vara? Men samtidigt så är det ju inte omöjligt, och vi har idag mycket, mycket liksom, stadigare grund att stå på att då liksom, vidhålla att det här skulle ha något liksom, värde. Jag brukar tänka så att både psykoanalys och till viss del psykodynamisk terapi är ju saker som man eventuellt skulle kunna tänka sig att ägna sig åt om man vill utveckla sig själv och om man vill liksom utmana sig själv och liksom, men det har mer liksom av ett, tycker jag, ett växande liksom, ja, nyfiket utforskande. Det har så väldigt lite med hälso- och sjukvård att göra och med psykisk liksom hälsa att göra, tycker jag.
Och jag tänker att alltså, somliga av de här freudianska föreställningarna om ADHD och om dina ADHD-patienter lever ju kvar, även om det liksom, mycket har ju försvunnit, men det finns fortfarande kvar till del i psykiatrin. Är det inte angeläget att man liksom gör upp med det ordentligt en gång för alla på något sätt?
Jo men jag tycker det. Samtidigt som man måste tänka, tycker jag, för det är mycket sånt här... tycker jag, i hälso- och sjukvården idag och i den här situationen som vi har med liksom ganska pressade lägen på många ställen, så handlar det ju om att man måste göra det på, tycker jag, på ett ansvarsfullt sätt.
Mm.
Därför att de som kommer i kläm är oftast patienterna, mm, som inte riktigt vet kanske vem man ska lyssna på. Och blir det den här ställningskrig där vi, mm, kastar skit på varandra, mm, så är risken liksom att ingen tar ansvar för de här patienterna då, som inte riktigt vet vad de ska tycka, mm, och tänka om den behandling de har fått och, mm, vad ska de få i framtiden. Mm. Så jag tycker att det absolut ska man göra det. Man ska göra det på ett kontrollerat och vetenskapligt och liksom... intellektuellt hederligt sätt.
Mm.
Men det ska göras, absolut. Och jag tänker på just kring ADHD och det som liksom jag jobbar mycket med nu då, flickor och kvinnor och könsskillnader. Där har vi ju en tendens också att liksom ha en mer biologisk vetenskaplig syn på pojkars ADHD.
Mm.
Medan när vi tittar på flickor så går vi jättemycket snabbare in i den här psykosociala förklaringsmodellen, mm, okay, till att så här, ja, men vad har hon varit med om egentligen?
Mm,
och så här. Så då är vi inne i det här traumat. Och,
mm,
så här, och då blir det så här, ja, men den här flickan, titta på hennes Instagram, kolla på bilderna hon lägger upp där. Varför söker hon så mycket uppmärksamhet? Och varför ska hon liksom vara med äldre killar? Och vad är det här med? Så här, undrar om det ligger något bakom det här? Alltså där är vi hela tiden. Mm. Och jag tycker man måste problematisera båda de här delarna. Både att vi så snabbt springer på den biologiska modellen för pojkarna. Mm. De har väl också rätt att prata med honom. De har varit med honom och jobbat.
Mm, absolut. Liksom.
Medan för flickorna så blir det väldigt mycket så att man får sitta och prata med en kurator. Eller man får gå i någon form av terapi. Och så går tiden och så hinner man då utveckla en massa annan samsjuklighet innan man blir då upptäckt för sin ADHD. Och man får oftast kastar vi om de här kausalitetsmodellerna. Så istället för att säga så här... Den här tjejen, på grund av sin ADHD, så har hon ju hamnat kanske i en massa situationer där hon riskerar att bli traumatiserad. Mm. Så hon har, om vi tittar på statistiskt sett liksom på forskningen och på flickor och kvinnor som har en ADHD-diagnos, så kommer de mycket oftare än andra att ha blivit våldtagna,
mm,
att ha varit placerade på HVB-hem till exempel, mm, att ha varit i kriminalvården, att ha liksom, massor av annan typ av samsjuklighet som, liksom, som så här, klustrar runt omkring en psykosocial utsatthet. Men att då säga att det är den psykosociala utsattheten eller det traumat som gör att den här tjejen mår så dåligt och det trauma som gör att hon funkar så dåligt i vardagen, det är inte säkert att den förklaringsmodellen är 100%. Det kan ju vara så. Men det kan också vara så att det är hennes ADHD som gör att hon funkar så dåligt och att hon funkar så dåligt har gjort att hon har hamnat i de här situationerna, mm, och då hon dessutom blivit traumatiserad.
Mm.
Och återigen, hon behöver ju förstås oftast då behandling för traumat också.
Mm.
Men idag så är vi ganska snabba på att titta på det först. Och de behandlingsutfallen ser inte lika bra ut som om man tar liksom en samsjuklighetsperspektiv och tar alla liksom, diagnoserna eller perspektiven samtidigt.
Mm. Vi kommer komma in jättemycket mer på just könsskillnader, vilket är kanske huvudskälet till att jag är här då. Men jag tänker om vi först backar bandet lite grann, så är du specialist i allmänmedicin, såg jag.
Ja.
Har du bytt bana till psykiatrin senare eller, och i så fall varför?
Ja, därför att jag tänkte ju att jag har en väldigt, väldigt god relation till min pappa, har jag inte alls alltid haft, utan han har ju varit min stora förebild, apropå förebilder, och också då när man växer upp såklart så måste man ju nog göra någon revolt mot den här förebilden då, vilket jag har ägnat mig åt typ halva mitt liv egentligen, att göra revolt. Så då skulle jag först inte bli läkare överhuvudtaget, för det
han är läkare,
ja, precis. Så då skulle jag inte bli det, så då skulle jag bara gå på Handels, där jag hade en kort och oerhört en misslyckad karriär som avslutades i förtid för att jag fattade ingenting av vad jag skulle plugga och vad jag skulle använda framförallt de här kunskaperna till. Så då hoppade jag av där och då började jag ju med svansen mellan benen då på läkarlinjen i alla fall, så var ett misslyckande då. Var jag tvungen att följa i alla fall. Så, ja, men då tänkte jag, ska jag absolut inte i alla fall bli psykiatriker och forskare, för det han. Så då tänkte jag att jag skulle ägna mig åt mitt stora intresse som är båtar. Och det finns en läkarbåt i Sverige. Så då gick jag igenom hela läkarlinjen med målet att få jobba på den här läkarbåten som fanns, som finns på Djurö. Och då gick jag igenom med det fokuset och lyckades faktiskt ta mig dit. Så jag blev liksom allmän läkare, för det var det man skulle vara på den här båten.
Mm.
Och det var helt fantastiskt, jag jobbade där i 5 år. Sen fick vi barn och då fick vi så många barn på så kort tid. Så då var det väldigt opraktiskt att bo på andra sidan stan. Så jag var tvungen att flytta närmare där mina föräldrar och mina svärföräldrar bodde.
Mm.
Så då blev det så himla långt till Gustav Sverige och Djure. Så att jag började jobba på en annan vårdcentral som var mer central. Och då var inte det samma sak, tyckte jag. För att jag hade jobbat i glesbygd.
Mm.
Vilket jag tyckte var helt fantastiskt. Och jag fick köra båt.
Någon slags skärgårdsdoktor.
Ja, men precis. Ja, men en sån här riktig sån här tv-dröm. Ja, men det var helt fantastiskt. Framförallt för patienterna. Liksom. För det är även så nära liksom Stockholm, så är det en helt annan grej, tyckte jag. Och då tyckte jag att jag hamnade hela tiden, och det gjorde jag i och för sig även på båten, i samtal. För det har varit mitt stora intresse i livet, samtal med människor. Så då blev det så att jag blev mer och mer intresserad av det. Så då följde jag liksom till föga och gjorde en dubbelspecialisering då, till psykiatriker. Och så i den vevan så gick min pappa i pension.
Mm.
Så då kände jag att nu måste jag växa upp och göra det som jag faktiskt tycker är roligast och det jag tror att jag kan vara till mest nytta kring. Så då utbildade jag mig till psykiatriker på Beroendecentrum.
Mm.
För det var där min pappa hade jobbat i alla år. Så liksom en jättelång omväg för att liksom inte typ bli som han. Mm. Och sen slutade jag som en karbonkopia ungefär. Ja.
Det är väldigt svårt att få ihop alla åren här. Du är inte så himla... du är bara 48 och du har skaffat jättemånga barn och dubbelt specialiserat och gått på Handels.
Ja, jag vet. Det är riktigt stökigt. Det var ju en kort, som sagt, och misslyckad karriär på Handels.
Mm.
Men sen ganska rakt på. Och sen 5 barn på 4 år. Så hinner man ju liksom... Då river man av det plåstret ganska hårt. Liksom. Så det ägnade vi oss åt där. Någon form av kollektiv minneslucka liksom, i familjen där, de åren. Och sen så... Men ändå liksom också början på de bästa åren av mitt liv. För att det var så skönt att få släppa fokus på sig själv och bara tänka på andra. Och sen så 5 år allmän medicin. Och sen var det bara 3 år då. För man behövde inte gå hela. Det är okay, så gammal okay. att man inte behövde gå 5 år till. Utan jag kunde använda mycket av min allmänläkarspecialitering till det här. Så att, det är...
Ja, men gud vad intressant. Om vi återvänder till det här med könsskillnader. Vi kommer prata om könsskillnader men också om åldersskillnader. Du har ju skrivit flera böcker på det temat. En om ADHD bland tjejer och kvinnor som du nämnde tidigare. Och en om ADHD bland äldre som är väl den senaste.
Det är den senaste. Ja, det är den näst senaste.
Ja, just det. För du har precis. när insåg du själv att de här skillnaderna i liksom, symptom och behandling och så vidare var viktiga och behövde belysas mer?
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Jag tror att det var när jag satt och käkade lunch med min kollega och vän Helena Kopp-Kallner som är gynekolog i vår forskargrupp. Och vi hamnade av någon helt annan anledning på käkade lunch utanför Danderyds sjukhus, satt i solen. Och Helena satt och pratade om en grupp av flickor och kvinnor som hon mötte på ungdomsmottagningar och på sina kvinnokliniksmottagningar, där hon kände att trots att hon upplevde sig vara en som erfaren och duktig läkare och gynekolog, så nådde hon inte de här tjejerna. Hon kände sig att det här är en grupp som inte verkar vilja må bra, sa hon. De gör inte som man säger. De säger att de inte tål sina p-piller, vilket ju alla vet, sa hon, att man blir inte deprimerad av p-piller. Det finns massa bra studier som visar det. Och de utsätter sig för risker, de lever som om morgondagen inte fanns, och det spelar liksom ingen roll vad jag säger. Och sen sa hon att, och det som gör mig mest beklämd, det är när de kommer när de är 16-17 år, har levt ett sånt himla tufft liv fram tills nu, och så har de blivit gravida. Och så säger de så här att nu tror jag att jag har funnit svaret på varför inte mitt liv har varit bra, det är det här barnet. Det är pusselbiten. Nu ska jag bli mamma. Så sa Helena att det är inte det att jag vill vara cynisk och så, men jag har sett så många gånger att såna här unga mödrar, det är liksom inte, det är inte det som är lösningen, utan det blir ytterligare en belastning som gör att de halkar efter i sina liv. Så vi började prata om det där, och då sa Helena, som då vid det tillfället inte kunde jättemycket om psykiatri, och jag vid det tillfället inte kunde så mycket om gynekologi och hormoner, så sa hon att jo, men alltså, det är ju någonting fel med de här tjejerna. Jag tror det är väl det som ni kallar för personlighetsstörningar i psykiatrin. Och det är ju ett intressant begrepp. Det är ju ett laddat begrepp, liksom personlighetssyndrom, som det kallas nu för tiden då. Och så sa jag att ja, det är ju mycket möjligt att det skulle kunna vara så att du träffar jättemånga med personlighetssyndrom, men det låter också väldigt, väldigt likt de här flickorna och kvinnorna som jag träffar som har ADHD. Mm. För så berättar de om sitt liv och relation till hormoner och relation till sårbara perioder i livet, så här, om för mig. Och så bestämde vi oss för liksom att det här måste vi titta på. För det var en så pass stor oro hos dem inom liksom kvinnohälsovården. Och jag kände också sedan ganska länge att det fanns liksom ett stopp för vad jag kunde göra för de här tjejerna. Mina läkemedel, mina insatser var inte allt. Det fanns någonting med de där hormonerna som man liksom inte hade läst om sedan läkarlinjen, som spelade roll här. Så där började liksom våran gemensamma forskargrupp att växa fram. Och också vår gemensamma kliniska då, samarbete, där jag skickar mina patienter till Helena och hon skickar sina patienter till mig. Och sen så försöker vi liksom ta ett helhetsgrepp om den här flickan eller kvinnans situation och räkna in liksom hormonerna i det psykiska målet. Och det är jättespännande, för det finns så himla lite forskning än så länge. Och sånt har alltid liksom triggat mig så här vara lite så här nybyggare. Mm. Och så behöver man inte läsa så mycket då, för det finns inte så mycket gammal litteratur.
Nej, men jag tänker, och det här poängterar du i dina böcker också, att det just finns lite forskning om ADHD hos tjejer, respektive medelålders och äldre och sådär. Och att du därför får förlita dig mycket på din kliniska erfarenhet i boken. Och jag tänker att det är ju en av poängerna med forskning, vilket, ja, och i sig själv, ett av skälen till att du började forska, att man måste ta reda på mer om det. Att man liksom systematiskt testar vad den kliniska erfarenheten säger, eftersom klinisk erfarenhet och liksom intuitioner och sådär förvånansvärt ofta ändå visar sig vara fel. Mm. Kändes det inte vanskligt för dig, som uppfattar dig som en väldigt så strikt vetenskapsperson, att skriva de här böckerna när det kanske är svårt att veta vad av ens kliniska intryck som går att generalisera? Alltså i värsta fall så riskerar man kanske att ofrivilligt att sprida myter istället, särskilt kanske när förlag ofta vill att man förenklar och renodlar i texten och sådär.
Jo, det är en jättebra fråga. Jag har brottats med det där otroligt mycket. Alltså från, först var man bara en glad kliniker. Mm. Alltså då kände man att man samlar på sig liksom den här informationen, och man testar sig fram tillsammans med sina patienter. Och precis som Marcus påpekade, psykiatrin har gått från liksom att vara väldigt lite evidensbaserad och ganska mycket magkänsla till att faktiskt pendeln har slagit åt andra hållet. Att vi har ganska mycket vårdprogram och liksom, manualer att utgå ifrån, vilket i grund och botten är väldigt positivt. Så att absolut, på det sättet. Sen för mig var det väldigt avgörande när jag gick forskarskolan, när jag liksom gick in i den här forskarvärlden då, som jag hade egentligen tänkt att inte göra. Därför att det gjorde ju att man fick en enorm ödmjukhet. Just precis för det som du säger. Så här, att, herregud, här kan, jag kan inte sitta och säga, jag kan inte säga någonting. Mm. Så första åren efter forskarskolan, första tiden av forskarlivet, liksom, var man ju så himla livrädd för att säga någonting överhuvudtaget. Så här, å ena sidan, å andra sidan. Och det vet vi inte. Och det här är bästa möjliga kunskap. Så här. Och det är ju precis sånt som man i en podd eller i media inte vill ha. Mm. Alltså, ja, man vill att man ska säga så här, Aftonbladets löpsedel. Mm. 3 tecken på att du har ADHD. Mm. Liksom, det kan jag ju inte säga. Så att, det här har varit, tycker jag, de senaste 10 åren och också processen med böckerna har ju varit för mig en process att se så här, var går de här gränserna någonstans? Var, för att när jag bara tar på mig forskarhatten och bara liksom är så där strikt vetenskaplig, då blir det liksom omöjligt att kommunicera nästan någonting. Mm-hmm. Och sen så kan man så dra ut den här pendeln åt andra hållet som är så här, forskning säger att, ja men, du kan inte använda, jag vet att jag använder det begreppet, alltså, jag vet inte hur många meningar i mina böcker som börjar så, och jag skäms för enda gången jag läser att jag har skrivit så, jag kan inte skriva, forskning visar att, alltså, vad ska jag säga, dålig forskning visar att, ja, då är det liksom hela meningen helt irrelevant. Så att, jag vet att jag tummar på det. Och jag försöker liksom att kommunicera det som ändå är relevant i mina patienters liv. Mm. Mot bakgrund av den forskningen som finns. Och så försöker jag att inte tumma på liksom att påstå att det finns evidens för saker som. Men jag vet ju också att bara det att jag är läkare och forskare, det jag säger, är som om det skulle vara forskningsbaserat. Så att det är ett jättestort ansvar, tycker jag, man har när man kommunicerar. Samtidigt som jag, liksom, ju äldre jag blir, känner så här, men jag kan inte bara stå kvar i det där för att det inte finns någon forskning. Jag kan inte bara stå kvar och säga, ni får vänta, hörni, på, så här, jag måste ju också kunna kommunicera det jag har, den kliniska erfarenheten jag har på gruppnivå. Och sen måste jag liksom vara jättenoga med att jag pratar på gruppnivå. Don't try this at home. Det här är inte säkert att det här funkar för dig. Men för de som är intresserade av underliggande mekanismer och hur skulle det kunna hänga ihop och vad ser vi i den kollektiva liksom läkarvärlden om de här frågorna till exempel, så skulle jag gärna vilja kunna kommunicera det. Mm. Jag tror på det här med att liksom kunskap är makt, att någonstans inte sitta på den. Alltså det, om man blir för rädd som att kommunicera, då sitter man på en jäkla en sån här viktig kunskap som potentiellt sett skulle kunna hjälpa så himla många. Samtidigt som den potentiellt sett också i fel kontext kan hjälpa så himla många. Så att det här är en ongoing debate, tycker jag, i mitt huvud hela tiden. Så här, vad får jag och vad kan jag säga? Vad kan jag stå för? Och hur kan jag formulera det på ett sätt så att det känns relevant för de som faktiskt har nytta av det? För jag kan ju formulera det på ett sätt som är vetenskapligt stringent och få en artikel publicerad. Och det är ju jättebra att den blir publicerad och jag bidrar till den här gemensamma kunskapspoolen som vi bygger som forskare. Men det är inte nödvändigtvis så att den artikeln, för att den blir publicerad, hjälper mina tjejer min mottagning. Och det så här, vill jag ju också göra. Så att, jag tror att vi alla som liksom, försöker lite grann både och, behöver vakta på varandra, påminna varandra, om vi liksom tenderar att slira lite. För det kan nog hända också.
Det finns en del som gör det.
Det kan absolut hända. Mm. Det kan hända den bästa.
Jag tycker att du signalerar osäkerhet i forskningen sådär på ett bra sätt. Men jag
signalerar lagom osäkerhet, för att jag är inte så osäker när jag sitter med min patient. Mm. Men jag kan ju vara osäker på gruppnivå såhär. Men jag får inte stanna där såhär. Ja, det där tycker jag, det är jättespännande. Mm. Och det är lätt att slira. Och det är väl såhär, har man ett såhär sanningskomplex som jag tror att jag kanske har lite grann, så är det jätteläskigt att tänka sig att man kanske själv är där ute någon gång då och då. Och då hoppas jag på att jag har goda kollegor och intellektuellt hederliga vetenskapskollegor som säger Lotta, nu kan du verkligen säga det där. Så här, för att ju fler böcker man skriver och ju fler som läser dem, desto större liksom tyngd får ju ens ord ju också.
Är du en sån kollega till andra kollegor som slirar?
Jag vet inte. Ja, kanske. Alltså man får ju liksom kommunicera det i så fall på ett bra sätt. Jag är ju inte så rädd för att gå ut liksom och ha de här diskussionerna i mediala sammanhang till exempel. Mm. Så när kollegor som inte håller, som jag inte håller med om eller som jag tycker inte liksom har argumenterat på ett liksom vetenskapligt hederligt sätt sådär. Så det tror jag nog kanske.
Utan att nämna några namn så minns jag från när vi sågs där i somras att vi pratade om, det var någon som en kollega som hade pratat om på savannen, att de sov i
hade
du sagt ifrån lite grann.
Ja, men det tycker jag är en sån sak som vi ska vara lite försiktiga med. Så här. Det är fantastiskt, storytelling är underbart, det är så himla viktigt för att vi människor ska liksom ta till oss och lära oss. Så det är ett superviktigt, liksom, så här. Men det är också ett ganska starkt liksom maktmedel, storytelling. Och då måste man se till att så många komponenter som möjligt utan att förstöra historien är sanna. Sådär. Och just evolutionsbiologi är ju lite... Det är
så himla lätt att använda.
Det är så lätt, för det är liksom så här... det som säljer hälsokost, det låter så jäkla rimligt. Liksom. Och det är det ju ofta. Mm. Alltså sunt förnuft, det är ju liksom the shit ofta. Men inte alltid. Liksom. Så att, och det är väl det som är så här, när man liksom såsar iväg lite för mycket i det där, så kan ju det bli lite läskigt. Och så plockas det upp. Och så här, sen har man ju inte kanske ansvar för vad som händer i nästa. Så här. Men det här med cherry picking, alltså forskning säger. Mm. Alltså du kan hitta en artikel om vad som helst. Nu fick jag något uppdrag från KI:s presstjänst, och då hade det varit något jättestort TikTok-fenomen om ADHD och saffran. Och då är det så här, forskning säger, så här, kan du kolla, vad säger forskningen? Så går man in och kollar sig. Och så finns det ju någon studie där. Mm. Det är liksom 30 pers, det är en okontrollerad studie, 15 fick saffran. Och de valde det själva, för de tycker så mycket om lussebullar. Typ. Det är en studie, absolut. Den är publicerad. Ja, forskning säger att saffran är lika bra som. Så att man måste vara jätte... noggrann, tror jag, när man säger forskning.
Jag tror att det här med att skriva populärvetenskapligt, som jag själv delvis har gjort också och håller på med här i podden och sådär, det är lätt att bli lite hög på framgången där, liksom, att när man börjar sälja mycket och man får massa fina uppdrag och sådär, så börjar man tro.
Ja, men sen gör man ju också väldigt stor nytta. Alltså det ska ju sägas till liksom, allas liksom, försvar där, att
ja, inte alla gör inte det, men jag älskar populärvetenskap, men jag tror att det kan vara lätt att tappa lite fotfästet där när man har fått liksom börja sälja riktigt bra med böcker och så här, och då det här går ju bra, jag kan köra på.
Det är nog precis där man kan riskera att slira lite. Och sen så blir det liksom som man går liksom på autopilot, tror jag, lite grann, och då är det ju jätteviktigt att man är öppen just för möjliga andra tolkningar och inte liksom ägnar sig för mycket då åt förenklingarna.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Vi ska lämna det då. Men du skrev ju i din bok där om flickor med ADHD att de skiljer sig på flera sätt från pojkar med ADHD, även om de har ett lika stort lidande. Till exempel finns studier som visar att flickor med ADHD visar lägre grad av överaktivt beteende än pojkar. Vet man vad det beror på, eller har du själv någon liksom, hypotes om vad det kan bero på?
Jag tror inte man vet vad det beror på. Alltså vi kan gå liksom så här, vi kan spänna liksom från evolutionsbiologin här till den här socionom liksom praktiken här, därför att det finns studier som visar, som undersöker om pojkar och flickors liksom hjärnor redan liksom tidigt i livet, kanske på gruppnivå då, utvecklas och prioriterar olika liksom funktioner. Det finns också mycket så här sunt förnuft och liksom rational idé sådär. Den typen av forskning då säger att flickors hjärnor på gruppnivå prioriterar kopplingar som är mellan hjärnhalvorna. Liksom, och då tänker vi på processer och på funktioner som handlar mycket om att se hur saker och ting hänger ihop, se samband och i förlängningen också kanske förhålla sig till sociala kontexter och liksom förväntningar. Och sådär.
Social mognad. På något
ja, sätt. Precis. Och där är vi också, det är lite sunt förnuft. Vi brukar säga det, att ja, men tjejer mognar ju tidigare. Mm. Och det, jag tror att jag snackade med Jonathan Unge för ett tag sedan, när han så rolig, och så sa han så här: jag tycker ju inte att tjejer och killar ska få gå i samma klass. Mm. Så här, godnatt. Men och så när han utvecklade det, så tänkte jag så här, nej, tycker inte jag heller. För då han har en dotter som är så här, så som han själv var, ganska mogen då. Och så de här rackarns små snubbarna som springer runt och tar upp all liksom, syre och lärarkapacitet i hela klassen. Och så blir man själv då som så här duktig flicka placerad bredvid någon av de här som, som en gatekeeper. Liksom, och det var det han menade. Så här, varför ska tjejerna som pröjsa för det här? Liksom, så här. Och det är lite roligt. Så, här. Så att någonstans så ligger det kanske någonting i det. Och då, är vi liksom, då tar vi liksom så här, den här bågen över till andra sidan. För då är det så här, det kanske finns biologiska skillnader på flickor och pojkar. För hormonerna kickar ju inte in förrän i puberteten. Så det är då vi först vet, liksom, det är då först vi ser de här biologiska skillnaderna mellan könen. Mm. Där vi nästan börjar kunna prata om som två olika subgrupper av människor. Mm. Medan hos barn är det ju inte så stor skillnad innan liksom hormonsystemen går igång. Så, men ändå så verkar det finnas en del skillnader liksom inprintat i vårt, liksom, hur vi utvecklas. Så här, och så tar vi den bågen över till de sociala förväntningarna då. För då kanske vi, och så tänker vi att de här skillnaderna, de förstärks ju också av att vi då förväntar oss. Så att vi förväntar oss kanske förstärker pojkars beteenden, och boys will be boys och där. Och vi förväntar oss av flickor att de ska bete sig på ett visst sätt, och kvinnor. Och då förväntas man göra på ett visst sätt, så gör man kanske oftare på ett visst sätt också. Så de här sakerna tror jag förstärker varandra och liksom keep kicking the wheels. Så det tänker vi mycket kring sådär. Men återigen, så här, var jätteförsiktig med att säga forskning säger. Mm. Därför att det här är liksom, det finns massor av begränsningar med den typen av forskning. Och vi förstår ju mer och mer idag att det liksom inte är olika områden i hjärnan som gör att man såhär, ja, här sitter rädslan, här sitter ångest, här sitter glädjen, såhär, utan att det här är processer, och att de är ofta utbytbara. De här processerna kan skötas av flera olika liksom, banor och nätverk i hjärnan. Såhär. Så att det är mycket, mycket mer, tyvärr är det mycket, mycket mer komplext än vad man hoppades där ett tag. När vi fick sånt himla uppsving, tycker jag, i psykiatriforskningen där ett tag, när vi liksom gjorde framsteg inom hjärnavbildningsforskning och sådär, då fick man ju väldigt mycket såhär, yes, nu börjar vi kunna såhär, förklara. Och sen, så som det alltid är då, så får man tänka, det var inte riktigt så enkelt kanske. Men det är ändå en kunskapsvinning gjord. Så. Mm.
Det vore förstås mycket olyckligt om ni missade nästa del av den här intervjun. Det inser ni nog själva vid det här laget. Om ni vill veta mer om Lottas böcker som vi pratar om här, så finns de alltså recenserade på vaderdepression.se, länkar i avsnittsbeskrivningen. Och jag vill redan nu påminna nytillkomna lyssnare om att den som inte har råd att bli Patreon-medlem kan höra av sig till mig på exempelvis Twitter och få lyssna på inte bara den fjärde delen av den här intervjun när den kommer, utan alla andra runt 60 avsnitt av podden som numera finns på Patreon. Det är frihet under ansvar, helt enkelt. Tanken är inte att någon ska gå miste om viktig information bara för att man råkar vara sjukskriven eller så. Så hör av er ifall ni vill lyssna men inte har råd. Insamlingen till Ukraina i förra månaden gick för övrigt väldigt bra. 18 nya betalande Patreon-medlemmar gav 779 kronor till Jonas von Matens leveranser till ukrainska frontförband. Stort tack för det. Innan vi skiljs åt kan jag också nämna som lite uppföljning på Disk och Thomas Eriksson och så, som vi pratade om i avsnitten innan sömnspecialen, där jag avslöjade nya myndigheter som använt sig av den här pseudovetenskapliga personlighetsmodellen. Som en del av er har sett så har jag recenserat Erikssons nya bok Omgiven av lögnare i tidningen Arbetet. Den recensionen fick stor spridning, så om ni har missat den så länkar jag även till den i avsnittsbeskrivningen. Dessutom ska jag och professor Magnus Lindvall gästa podden Gott snack i nästa vecka och prata om Disk och Thomas Eriksson. Jag är överallt, som ni märker, som ett slags luftburet
tunnhårigt fosterbarnsvirus som ni aldrig kan skydda er mot. Med det sagt är det dags för mig att vika in hovarna. Ta hand om er där ute nu så hörs vi snart igen. Puss och kram. Hej då.